Tack för underbar lovsång, fantastiskt. Idag inleder vi höstens tema som vi kommer att ha ända fram till november månad ut. Det var temat närmare varandra med lite olika underrubriker. Jag tänkte inleda det ämnet idag, men sätta en grund. Vad menar vi med närmare varandra? Vi kommer försöka berätta lite om lite vår identitet som församling, som kyrka, som Guds folk. Vilka är vi? Vad gör vi? Och så vidare. Så idag börjar vi närmare varandra. För 15 år sedan började jag bibelskola på Bjärka Säby utanför Linköping. Många som börjar bibelskola säger att jag ska absolut inte åka dit för att träffa någon av motsatt kön, för att liksom bli kär och förhållande. Sen blir ju det ändå, men alla, det är inte många som liksom har det syftet när man åker dit. Jag var ganska ärlig när jag åkte dit, att jag sa att jag vill träffa någon när jag åker dit. Jag hade varit ganska ensam och ganska mår och kände att träffar jag någon så är det kanon. Jag var ärlig och liksom inte hycklade med det. Och så träffade jag då Hanna, jag ser att hon har gått iväg så jag kan ta den här berättelsen. Vi var ganska många i klassen och man umgick liksom i olika grupperingar, olika gäng så där. Vi spelade mycket innebandy och vi höll på att spela och så där. Så det växte fram en relation och vi blev kära och så där. Och sen kom det där efter nyår när jag skulle berätta hur jag kände. Vi tog en lång, lång promenad. Vi gick tyst i 1,5 timme och sen tog jag mod till mig och berättade. Som tur var så kände hon likadant. Och så kände man, wow, nu är det frid och fröjd. Men hon hade berättat så kom det där lilla männet. Och sa hon, men jag tror inte det är Guds vilja att vi ska bli tillsammans, sa hon. Hade jag varit lika gudfruktig som jag var idag så hade jag ju bara släppt det och gått vidare. Men då var jag inte så att jag stod på mig och tog även striden mot Gud. Att jag tror faktiskt att Gud har fel i det här fallet. Det kanske han inte hade, men jag vet inte. Jag vann i alla fall den fighten. Det kanske den enda fighten jag vunnit. Vi blev tillsammans och gifte oss och levde ett fantastiskt liv. Men det här gemenskap, vi är skapade till gemenskap. Vi längtar och vi söker efter olika former av gemenskap. Och det finns ju massa olika former av gemenskap. Kärleksgemenskapen, det är bara en gemenskap av alla gemenskaper. Det finns familjegemenskaper, det finns vänskapsgemenskaper. Men människan i grund och botten är en varelse, ett väsen som längtar och söker, som är i behov av gemenskap på något sätt. Vi har olika mycket behov av den där gemenskapen. Jag är en person som gärna drar mig undan och är i ensamhet och behöver den tiden. Men hade jag bara levt ensamhet, isolerat liv, så hade jag inte klarat mig. Vi är i behov av gemenskap. Vi är sådana människor, sådana varelser, för att vi är skapta till Guds avbild. Gud själv är ju en levande organism. Gud själv lever en evig gemenskap mellan Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud är evig gemenskap. Han har skapat oss till sin avbild, därför har vi också ett behov av gemenskap. Och människan bjuds in i den eviga och den pågående relationen som har pågått från evighet till evighet. I Nya testamentet så växer och träder fram en helt ny gemenskap som Ingrid läste om från apostlagärningarna, där man hade allting gemensamt. Man var ett hjärta och en själ. Alla kom och gav det man hade och det man ägde, så gav man det en gemensam pott och sen delade man ut efter var och ens behov. Ingen behövde lida nöd och alla tog hand om varandra. Det var en gemenskap som var revolutionerande. En gemenskap av människor som hade fått möta Jesus, som hade fått sina liv förvandlade. Och den där gemenskapen blev också ett vittnesbörd på en helt ny skapelse. Det blev ett vittnesbörd där liksom Guds ansiktet trädde fram. När man såg den första församlingens gemenskap, hur de levde, hur de trodde, hur de behandlade varandra, så trädde också ett ansikte fram. Vem som är Gud är. Det var en gemenskap med smak av både himmel och omsorg om det jordiska. Det var en gemenskap som hade en fantastisk attraktionskraft. Varje dag står det hur nya människor anslöt sig till denna nya gemenskap. Det var en gemenskap som ganska snabbt vände upp och ner på hela världen. Det var en gemenskap som på samma gång, den var helig, men den var också bräcklig. Det var en gemenskap som fick dåtidens gudsbilder att blekna. Det var en gemenskap som gav Gud ett ansikte. Där Gud inte längre bara var ett stirrande ögon rakt fram, utan en Gud som var gemenskap, som var i liv. När Jesus kallar sina lärjungar så säger han fyra ord säger han. Han säger: kom och följ mig, säger han. Hans kallelse till gemenskap med honom, det är inte i första hand liksom ett moraliskt handlande, ett moraliskt uppvaknande. Kom och följ mig, det är inledningen och inbjudan till en relation, en att följa någon, att leva i tillsammans med någon. Och han säger till dem: jag kallar er inte tjänare, utan jag kallar er vänner. När han ber till Gud och de lyssnar, så förstår de vilken relation Jesus har. Han ber: vår fader, min fader, han är också er fader. De här lärjungarna blev fröet till den kristna församlingen, till den första församlingen som växte fram i apostelgärningarna. Det var en gemenskap som var öppen, det var en befriande, den var inte sluten, den var inte självupptagen. Varje dag kom det nya människor som fick samma möte och anslöt sig till denna gemenskap. Det var en gemenskap, en församling som började i Jerusalem, i den heliga staden, i religionens centrum, men som ganska snabbt tog sig till Rom och hela romarriket, till den stora världens huvudstad. Det var en gemenskap av människor som helt enkelt hade mött den uppståndne Jesus, som inte kunde låta bli att berätta vad de hade sett och vad de hade hört. Som helt spontant, där de gick fram, delade med sig av denna tro och denna Jesus som de hade lärt känna och som nu var uppstånden, med samma iver att detta budskap nu måste ut över hela världen. Det är inte rätt att vi håller det för oss själva. Vi måste dela med oss. Församlingens djupaste identitet finns i Kristus, i Jesus. Det är Jesus som äger församlingen. Det är inte någon enskild medlemsförsamling, det är inte en pastorsförsamling. Församlingen, det är Jesus. Det är han som har lovat att bygga sin församling. Uppdraget som vi har, det ligger i Jesu händer, att fortsätta göra det han gjorde, att bygga Guds rike i den här världen. Att fortsätta göra det som de första lärjungarna och de första kristna gjorde. Deras vision, deras dröm och deras längtan, det var egentligen större än en enskild människas frälsning. De drömde och de längtade och de bad om den dag då hela skapelsen skulle befrias. Den dag när Gud fullt ut skulle komma och befria sitt folk och den här världen. När Gud skulle komma för att på riktigt och helt och fullt upprätta sin skapelse. Allt det som hade gått förlorat, det som hade gått vilse, det som hade gått sönder, det som hade blivit trasigt. Det var den längtan och den drömmen och det var den iven de längtade efter. Det var det uppdraget de hade när de gick ut över hela världen. De levde för någonting, de till och med dog för någonting större än de själva, nämligen detta fantastiska budskap. Gud är en uppenbarelsens Gud, han har uppenbarat sig genom hela historien. Ur Guds eget hjärta så föds denna fantastiska gemenskap som vi kallar församling eller kyrka. Och denna församling och denna kyrka, det är ett återsken, det är ett spegling av den ursprungliga skapelsen som vi läser om i första Moseboken. Jag tror att vi bara kan förstå församlingens identitet, församlingens uppdrag utifrån denna skapelseberättelse. Varför finns vi till? Vi finns med i denna frälsningshistoria som tar sin början från första Mosebok. Ser vi inte hela den bilden så reduceras vi till en inomvärldslig organisation likt en skytteförening eller bruksynsklubb som absolut inte är något fel med församlingen och Guds folk. Det är något större än bara en intresseförening av människor som har samma intressen. Vi är en del av något större i en frälsningshistoria som har pågått, som pågått just nu och som kommer fortsätta i och genom oss. Församlingen har sin identitet i Jesu närvaro. Hon beskrivs som Kristi brud eller Kristi kropp. Och det är mer än bara vackra bilder. Det är vår djupaste identitet. Församlingen, vi kristna, vi troende, vi kallade att ta emot Jesus som en brudgum. Vi är kallade att vara en kropp. En gemenskap som strömmar av Jesu liv. Vi är en förlängning av Jesu liv och hans ord och hans gärningar i den här världen. Du är viktig och vi behövs. Genom församlingen så blir Jesus synlig i den här världen. Det är genom oss Jesus blir synlig i den här världen. När han gick själv på jorden så kunde man se om man kunde ta på honom. Nu är det vi som hans folk, som hans lärjungar, som troende och bekänna till honom. Nu är det vi som är Kristi kropp. Vill man se Jesus, då ska man se på församlingen. Maria har redan läst några verser från första Korinthierbrevet 12, men jag ska läsa. För Paulus tar hela denna kroppsbilden till sig och den blir otroligt viktig för honom. Och kanske blir den ännu viktigare när man förstår hans möte. När han är från början en av de som vill fängsla, han vill tortera, han vill tillfångata alla kristna. Men så får han möta Jesus och får höra orden, varför förföljer du mig? Och när han sen reflekterar över den händelsen så tror jag att han förstår att när han förföljer de kristna, då förföljer han också Jesus själv. Han förstår att Jesus på så djupt, sånt förtroligt och intimt sätt förknippar sig med de troende, att de kristna, de är också Kristi kropp. Jag läser några verser från första Korinthierbrevet 12 och vers 12 och framåt. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa det, jag är inte hand, så hör jag inte till kroppen, och så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, jag är inte öga, så hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med oss så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att de inte ska bli för att det ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med dem. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Paulus tar upp den här kroppstanken ganska många gånger i sina brev. Men det är först nu han utvecklar och beskriver vad han egentligen menar med församlingen som Kristi kropp. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Jämförelsen mellan en kropp och en social gemenskap var ganska vanligt vid den här tiden. Men man gjorde det främst för att de svagaste skulle underordna sig de högre samhällsklasserna, för att det skulle liksom underordna sig de härskande överklassen. När Paulus tar den berättelsen så är det inte alls det syftet han har, utan han vill visa på en mångfald, ett beroende och ett ömsesidigt tjänande. Församlingen är inte en förening i första hand. Vi är inte en organisation i första hand. Vi är en levande organism som tillhör och lever tillsammans med Jesus, denna uppståndne Jesus. Att tillhöra Kristi kropp, det är att föras in i en ny mänsklighet. Att föras in i denna frälsningshistoria som kommer leda till att hela skapelsen kommer återupprättas. Det är en gemenskap där de troende relatera till varandra och tjäna till varandra. Det är en gemenskap som är långt ifrån att utöva kontroll över varandra och att få andra att utnyttja för sin egen vinning. Paulus, han har två betydelser, två viktiga slutsatser med den här kroppsbilden. Det ena är att han vill visa att det finns en mångfald i enheten. Kroppen består av många delar. Det andra är att han vill visa att det finns en enhet i mångfalden. Trots att det är så många delar så är det en enda kropp. Mångfald och beroende är Paulus nyckelord. Och så visar han på detta genom att ta upp de här olika kroppsdelarna. Ett öga eller ett öra kan inte bryta sig ur kroppen och tro att ens klara sig själv. Örat, öga tillhör kroppen. Inte heller kan alla delar ha samma funktion. Allt i kroppen kan inte vara öga. Allt i kroppen kan inte vara fot. Det finns en mångfald i enheten. Men det finns också ett ömsesidigt beroende och ett ömsesidigt tjänande i kroppen. Och det är där Gud vill ha oss. Som delar i denna Kristi kropp så är vi beroende av varandra. Vi behövs. För att kroppen ska fungera, vi behöver varandra. Hela det här kroppstänkandet vänder upp och ner på den här dåtidens syn på betydelsen av status, klass. Paulus tar upp att de ringare delar som vi kanske skyller oss med, i det här fallet slavarna eller fattiga, de har istället lyfts upp. De är viktiga, de har fått en särskild plats för att kroppen ska fungera. Och slutsatsen för Paulus blir att lider en kroppsdel, då lider hela kroppen. Blir en kroppsdel hedrad så gläder sig hela kroppen. Och vi vet ju, slår i lilltån så är det inte bara att lilltån som gör ont, utan det gör ont i hela kroppen. Och på samma sätt, får en löpare vinna en fantastisk tävling, så är det inte bara hans ben som hamnar i fokus och äras, utan det är hela kroppen. Vi är medlemmar i denna Kristi kropp. När Paulus tar den här kroppstanken som församling så verkar han göra det otroligt svårt, kanske till och med helt omöjligt, att prata om ett andligt och ett kristet liv i termer av privat religion och i privata termer. Att vara kristen själv i privat, i ensamhet, i mitt hem, det verkar inte vara möjligt för Paulus. Vi sitter ihop, vi är beroende av varandra, vi är en kropp. Jag är en del i den här kroppen, men tillsammans blir vi hela kroppen. När jag blir troende och bekänner Jesus som uppstånden och korsfäst, då sätts jag genom den helige ande i relation med alla andra som har samma bekännelse. Vi väljer inte vår biologiska familj. Jag föds in i ett sammanhang. På samma sätt väljer vi inte vår andliga familj. I bekännelsen så föds vi in i en gemenskap som vi inte väljer, utan vi är beroende och vi tillhör varandra. Vi är syskon. I min biologiska familj så har jag 3 syskon, 2 äldre bröder och en lilla syster. Vi är syskon utifrån att vi har samma föräldrar. Vi är väldigt olika som människor, vi har olika personligheter, vi har olika gåvor. Ibland så tycker vi väldigt olika, vi har bråkat, vi har retat varandra. Men ändå är vi syskon, vi hänger ihop. Utifrån att vi har samma mamma och samma pappa. Vi har ett band tillsammans, vi har ett blodsband. Jag skulle göra allting för mina syskon. Som bekännare av Jesus som vår Herre och frälsare så har vi samma fader. Vi är olika, vi har olika gåvor, vi har olika personligheter. Vi tänker och tycker olika. Ibland så bråkar vi med varandra. Ibland så kanske vi inte har med varandra att göra. Men vi sitter ihop. Vi är en kropp, vi är ett folk. Vi väljer inte våra syskon, varken våra biologiska eller våra andliga syskon. Vi fogas samman till en kropp. Vi blir del av samma kropp. Vi kanske inte behöver alltid vara bästa vänner som Kristi kropp. Men vi har ändå en skyldighet att respektera varandra i den mångfald och utifrån den gemenskap som vi ändå är som Kristi kropp. Det verkar också för Paulus som att församlingens gemenskapen inte är ett frivilligt val som troende. Det är något som hör till. Guds räddning till den här världen handlar om ett kroppsbygge. Det frälsningen handlar om att bli delaktig i detta frälsningsuppdrag som går ut över hela mänskligheten genom Kristi kropp som är oss. Därför kan man inte leva kristen i ett ensamt och privat majestät. För Paulus är det aldrig något alternativ. Som församling så samlas vi, är vårt centrum och vårt fokus just det där korset och vad det betyder. Att Jesus har levt, han har dött, han har återuppstått och vi har fått förlåtelse för våra synder. Det är det vi samlas kring. Det är det som är vår gemenskapsfokus, det är det vi finns till för och det är därför vi finns till här. Att Jesus har besegrat död och ondska. I söndagens gudstjänst eller i lördagens gudstjänst eller i onsdagens gudstjänst när man än firar sin gudstjänst så gestaltas denna verklighet och denna sanning varje vecka ut och in. Det blir ett vittne både i det osynliga och det synliga att här finns ett folk som är syskon, som tillber och som bekänner Jesus som Herre. Att fira gudstjänst, det är denna nya gemenskapens viktigaste kallelse. Att samlas för att tillbe, för att ta emot. Allt annat vi gör när vi går ut i mission, när vi går ut i diakoni, i våra ungdomsgrupper, våra barngrupper, när vi går ut på våra arbeten. Det är liksom ett utlopp för söndagens gudstjänst när vi får ta emot ifrån Gud. Söndagens eller gudstjänsten är den plats där vi möts som hel församling. Vi möts inför Herrens ansikte. Vi möts i en tillbedjan. Vi möts i en förundran över hans storhet. Över denna fantastiska skapelse. Över kraften från hans uppståndelse. När vi får ta emot frid. När vi får ta emot förlåtelse. Vi får ta emot allting vi behöver. I gudstjänsten förkunnas att Gud har försonat hela världen med sig och vi förstår att vi är älskade och förlåtna. Vår gemenskap blir också ett vittne för det här samhället. Här finns det ett folk som har upplevt förlåtelse, som upplevt kärlek, upplevt en levande Gud. Det är den här gemenskapen som vår tro förnyas och fördjupas. Det är den här gemenskapen vår rädsla byts mot tillit. Det är där vi får ta emot frid och välsignelse. Det är den här gemenskapen vi får bära fram våra bräckliga, våra trasiga, våra såriga liv tillsammans. Det är både heligt och bräckligt i Guds gemenskap. Vi har fogat samman i Kristi kropp. Att delta i den gudstjänstfirande församlingen För Paulus verkar det vara en nödvändighet för att kunna bevara sin tro levande. Det kanske inte alltid känns så, men varje gudstjänst, det är en stor fest. I gudstjänsten firar vi seger, Kristus seger och den nya skapelsens ankomst. I gudstjänsten påminns vi att vi är del av en ny gemenskap, en ny skapelse som är ett vittne för den här mänskligheten om att Gud har försonat hela skapelsen med sig. I den första församlingen så sa man att församlingen, det är den nya Eden, alltså Eden, paradiset. Vi ska alldeles strax fira nattvard. Vi tar emot brödet, vi tar emot vinet. Det är en tacksamhetens måltid. Det är också en helig måltid. Man tänkte och man trodde och man utgick från att när jag tar emot brödet och vinet så får vi återigen smaka av frukterna från paradiset. Vi får återigen träda in i Eden och smaka av det där fantastiska som fanns från början. Det är en påminnelse om att Gud håller på att återupprätta sin skapelse. Genom dopet och bekännelsen så har vi gått ifrån död till liv, från mörker till ljus. Vi har återinträtt i detta förlorade paradiset. Och varje gång vi firar gudstjänst så befinner vi oss dels här, men vi befinner oss också i den nya tiden. Vi blir ögonvittnen till någonting som ännu inte har skett fullt ut. Nämligen en dag då hela skapelsen ska bli helad och hela mänskligheten ska bli återupprättad i och genom Jesus. När Jesus introducerar nattvarden så säger han: detta är min kropp, detta är mitt blod. De orden ifrån Jesus blir oerhört betydelsefulla och viktiga när nattvardsgemenskapen växte fram. Om Jesus har sagt att det vi nu delar, det faktiskt är hans kropp och hans blod, vem kan då tro något annat? Vem kan då tvivla? Nattvarden, det är mer än en påminnelse om någonting som har hänt. Det är faktiskt att bli delaktig i en djup gemenskap tillsammans med honom. Det står om hur man bröt brödet och delade vinet i jublande uppriktig glädje. Just för att man tog emot denna nya gemenskap. I nattvardsgemenskapen som från början var en kärleksmåltid som hölls i hemmen mellan varandra, så tog man emot Herren. Nu tar jag emot Jesus. Men man tog också emot varandra. Alla de människor som satt vid samma bord. Jag tar emot Jesus när jag tar emot brödet och vinet. Men jag tar också emot min granne som mitt syskon. Detsamma gäller ju för oss när vi firar gudstjänst, när vi firar nattvard. I nattvarden, i gudstjänsten, så får vi ta emot Jesus. Vi får bekänna honom. Men jag tar också emot den som sitter framför mig, bakom mig, bredvid mig eller på andra sidan rummet som mitt syskon. Vi är en kropp. Vi är ett folk, vi är en gemenskap. Närmare varandra kan man nog inte komma. Ska vi be tillsammans? Älskade Fader, vi tackar dig för att du är en levande och verksam Gud. Vi tackar dig för att du är en Gud som gång på gång genom historien har uppenbarat dig på olika sätt, Herre. Vi tackar dig för att du uppenbarar dig för Israels folk. Vi tackar dig för att du uppenbarar dig i och genom Jesus. Herre, låt oss ta den där stafettpinnen, axla den manteln. Att du också får uppenbara dig genom din församling, genom våra liv, Herre. Herre, tack att vi får ta emot din förlåtelse och din försoning. Tack att du har fogat oss samman som församling, som människor. Tack att vi får bekänna dig som vår fader. Hjälp oss att bekänna varandra som min bror och min syster. Jag ber att kärleken ska växa sig starkare i den här gemenskapen och till andra troende, Herre. Hjälp oss att se på varandra med dina ögon. Tack att vi nu får ta emot dig och dina gåvor. Men tack också att vi får ta emot varandra som medlemmar i din kropp, Herre. Välsigna var och en som är här. Du vet precis vad vi behöver och vi kommer hit med vilken nöd och vilken längtan, vilken bön. Vi närmar oss nattvardsbordet. Herre, möt oss, fyll oss. Kom med din heliga ande och omslut oss. Amen.